Idag ska vi stanna inför Hebreerbrevet 1 återigen och vi ska läsa vers 4-14. Får jag föreslå att vi står upp och lyssnar till episteltexten eller brevet. Sonen är så mycket större än änglarna, som namnet han har ärvt är högre än deras. Till vilken av änglarna har Gud någonsin sagt: du är min son, jag har fött dig idag? Eller: jag ska vara hans far och han ska vara min son. Men när han låter den förstfödde träda in i världen säger han: alla Guds änglar ska tillbe honom. Om änglarna säger han: han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor. Men om sonen säger han: Gud, din tron består i evigheters evighet och ditt rikes spira är rättens spira. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Och i begynnelsen lade du, Herre, jordens grund och, och himlarna är dina händers verk. De ska gå under, men du ska bestå. De ska alla nötas ut som kläder. Du ska rulla ihop dem som en mantel och de ska bytas ut som kläder. Men du är densamme och dina år har inget slut. Till vilken av änglarna har han någonsin sagt: sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender som en pall under dina fötter? Är inte änglarna andar i Guds tjänst, utsända för att hjälpa dem som ska ärva frälsningen? Så lyder Herrens ord. Och vi tackar honom för det och ber om att han ska lägga en mäktig välsignelse till den offentliga läsningen av det på allas våra hjärtan. Amen. Varsågoda och sitt. Den andra delen av Hebreerbrevets första kapitel innehåller en av Bibelns starkaste utsagor om Jesu gudom, hans gudomlighet, hans gudomliga identitet och natur. Och för att göra detta otvetydigt, tydligt och starkt använder sig författaren av tre stora sanningar. För det första, de gammaltestamentliga profetiorna om Jesus som Gud i människogestalt och Messias, men också flera av skriftens övriga bevis för att han inte är en skapad varelse som änglarna, utan står högt över änglarna som deras Herre och Gud. Dessutom citerar Nya testamentet ett språk och tillskriver Jesus uttalanden som endast används om Javé, Gud, i Gamla testamentet och applicerar de evighetsattribut som Gamla testamentet tillskriver Gud själv på Jesus Kristus, sonen av samma evighet. Det är därför i ögonfallande bisarrt att arianisterna och alla andra som förnekar Jesu gudom håller fast vid sin villfarelse när Bibeln dedikerar ett helt kapitel till förklaring och försvar just för Jesu gudom. Fader, son och helig ande, treenig Gud, Jesus, sonen av evighet, är en absolut biblisk sanning. Hebreerbrevets författare lägger stor vikt vid att han inte är en ängel utan föremål för änglarnas tillbedjan. Bibeln tillskriver honom den oskapade naturen och fullkomligheterna hos Gud själv, medan sådana grupper som Jehovas vittne hädar hans namn genom att säga att han är ängeln Mikael. Och sådana förvrängningar medför falsk lära, en falsk undervisning om Kristus och ett falskt evangelium. Och en sådan förkunnelse säger Paulus att vi inte ska ha något fördrag med, utan bestämt avvisa. I andra Korintherbrevet 11:3 kan vi läsa: Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list förledde Eva, så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. För om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än det ni tidigare tagit emot, borde ni inte acceptera det. Och han använder mycket starkt språk i Galaterbrevet 1 och 6. Jag är förvånad över att ni så fort överger honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Det är bara några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men även om vi själva eller en ängel från himlen skulle ge er ett annat evangelium än det vi har predikat, så ska han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag nu igen. Om någon ger er ett annat evangelium än det ni har tagit emot, så ska han vara under förbannelse. Alltså, en falsk Jesus som inte är både Gud och människa resulterar i en otillräcklig försoning och kommer att generera den ena galenskapen efter den andra, där människan själv ska bidra till sin frälsning via diverse ansträngningar, egen rättfärdighet, förtjänst, poäng och gärningsläror. Bort det! Det sanna evangeliet är mycket bättre. Det sanna evangeliet är budskapet om att den evige guden själv i sin oändliga fullkomlighet blev människa i Kristus Jesus och fullbordade ett vattentätt och komplett frälsningsverk för sitt folk genom sonens lidande, död och kroppsliga uppståndelse. Ja, det sanna evangeliet är evangeliet om 100% ren och skär nåd som helt oförtjänt ges åt ovärdiga förlorade syndare endast på grund av Guds eviga, hemlighetsfulla och frälsande kärlek i Kristi förtjänst för dig och mig. Det sanna evangeliet uttrycks bäst av Paulus i orden från 2 Korintierbrevet 5 och 17. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Halleluja! Buren av sin gudomliga natur förmådde Jesus Kristus i sin mänskliga natur att bära tyngden från hela sitt folks synder. I kraft av sin gudomliga natur kunde Kristus utstå faderns vrede och straff för våra synder i vårt ställe. Och i kraft av sin gudomlighet och sin syndfria mänskliga natur kunde han bli vår fullständige och fullkomlige ofelbare frälsare. Därför kan han med orden från Hebreerbrevet 7:25 också helt och fullt frälsa dem som kommer till Gud genom honom. Mina älskade vänner, den fullkomlige frälsaren skänker en fullkomlig frälsning av bara oåterkallelig, ofattbar nåd. Amazing grace. Låt oss nu stanna på fyra heliga hållplatser i den text vi nyss har läst. För det första, namnet han har ärvt är högre. Förutom att Kristus i detta kapitel och i flera nytestamentliga passager uttryckligen kallas Gud med stort G, så har namnet innebörden av identitet och egenskap. I bibliskt tänk Är namnet förknippat med personens egenskaper och varande? Att namnet är högre än alla andras innebär alltså att Jesus i sin identitet är högt över alla och alla, högt över allt och alla i fullkomlighet, makt och ära. Han är av evighet given det gudomliga namnet som är över alla andra namn. Och vi känner igen klangen från Filipperbrevet 2:9. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fader till ära. Namnet över alla namn. Vi sjunger ju också, namnet framför andra namn när Jesus ej skönare på jorden fanns. Ty inget annat namn kan giva frälsning, inget annat namn än hans. Jesus anspelar ofta på det gudomliga namnet själv när han berättar om sig i Nya Testamentet. Han säger ofta, jag är. Och jag är Guds namnet. Tetragrammet, alltså de fyra bokstäverna JHVH, namnet Hashem, med vilket Gud själv presenterar sig, inte minst för Mose i den brinnande busken. Namnet som talar om Guds eviga självexistens och transcendens över tid och rum, Guds allnärvaro och oföränderlighet. Ja, Jesus avslöjar sin gudomliga identitet genom att upprepade gånger säga om sig själv, jag är. Ni kanske kommer ihåg några jag är-ord. Jag är livets bröd. Jag är världens ljus. Jag är dörren. Jag är den gode herden. Jag är uppståndelsen och livet. Jag är vägen, sanningen och livet. Jag är vinstocken och ni är grenarna. Ett makalöst självvittnesbörd från Jesus själv om att han är Javé. Han är den evige Jehova som har blivit människa. Vi kan också dra oss till minnes den dramatiska händelsen när de romerska vakterna, jag vet inte om ni kommer ihåg det, när de romerska vakterna kom för att gripa Jesus i Getsemane. Och han frågar, vem söker ni? Och de svarar, Jesus från Nazaret. Och när Jesus säger, jag är, så faller de alla till marken. Namnet Yeshua, kortform av Jehoshua, Jesus betyder uttryckligen Herren frälser, eller Herrens frälsning. Och vi kanske kan dra oss till minnes vad ängeln sa till Maria om barnets namn. I Lukas 1:30 så står det, då sa ängeln till Maria, var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig ta slut. Och likadant i Matteus 1:20. Men när han funderade över detta, det är alltså Josef det handlar om, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sa, Josef, Davids son, var inte rädd för att ta till dig Maria som din hustru. För barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. För han ska frälsa sitt folk från deras synder. Här har vi något av förklaringen bakom Hebreerbrevets uttalande. Det namn han har ärvt är högre. Han är Guds sonen som frälsaren mitt ibland oss. Ämnet skulle kunna utvecklas. Han är allt det han har sagt sig vara. I hans namn, alltså i hans identitet och verk, finns allt vi behöver för liv och salighet för evig tid. Det är i det namnet vi är döpta. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Det är i det namnet våra synder är förlåtna. Och i det namnet är djävulens verk utplånat. Det är i det namnet vi ber och inför det namnet bävar ondskans makter. I det namnet ska alla knän en dag böjas och bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herre. När alla andra namn en gång förblekna står dock namnet Jesus kvar. Dess purpurglans ska hela evigheten stråla lika underbar. Så diktar Allan Törnberg. Så det var den första hållplatsen, namnet. Den andra får bli, han låter den förstfödde träda in i världen. Angående den här versen så skriver gamle prästen Peter Fjellstedt i sin kommentar till Hebreerbrevet. Så här, när nu Jesu mänskliga natur är upphöjd i gudomen så är han även som skapat väsen den förstfödde eller den förnämste i hela skapelsen. Han som till gudomen är den enfödde är med avseende på mandomen den förstfödde. Det här är mycket träffsäkert skrivet. Jesus blev given en kropp, en mänsklig natur, men av sin gudomliga natur är han av evighet. Men han behöll sin mänskliga natur och har den ännu där han finns i härligheten hos Fadern. Vi ska alltså komma ihåg att det sitter en människoson på tronen. Genom att han har tagit vår mänsklighet och lyft den i fullkomligt, vad ska man säga, i fullkomlig utgåva, i den fullkomliga versionen, ända in i själva gudomen, så sitter en människoson på tronen. Det är därför Jesus kan sägas sitta på Faderns högra sida, fast han själv är Gud. Det är därför människan Kristus Jesus vi kommer att få möta när vi en gång står hemma i det fullbordade himmelriket. På en ny jord med en ny himmel. Det finns en underbar berättelse om den norske kungen som var på besök på ett pojkhem för blinda. Och pojkarna hade, det här är många, många år sedan, pojkarna hade fått rita teckningar och de skulle få träffa kungen då. Den norske kungen. Och då ställde kungen en intressant fråga till pojkarna. Han sa, om ni skulle kunna se, vad skulle ni då vilja se? Och det var absolut ingen oförskämd eller ofin fråga. Den ställdes på ett sätt som var mycket, mycket älskvärt. Och det var många olika förslag. De ville se skogen, de ville se mamma och pappa. De ville se, ja, vad det nu var. Men då var det en liten pojk som kom fram och så sa han, hvis jag kunde se, då ville jag se Jesus. Och då log ju kungen och drog på minnen, jaha, vill du se Jesus? Och när du hade sett Jesus, vad ville du då se? Och då sa pojken, då vill jag inte se något mer. Vi stannar på den tredje hållplatsen. Men om sonen säger han, i begynnelsen la du, Herre, jordens grund och himlarna är dina händers verk. De ska gå under, men du ska gå bestå. Du ska bestå. De ska alla nötas ut som kläder. Du ska rulla ihop dem som en mantel och de ska bytas ut som kläder. Men du är densamme och dina år har inget slut. Lägg märke till, om sonen säger Fadern. Här har vi alltså en hög, helig kommunikation inom gudomen. Det här är ett exempel på det jag tidigare nämnde om hur Nya Testamentet tar Gamla Testamentets utsagor om Gud, Javé, Gud Jehova, och identifierar Jesus Kristus med honom för att visa att han är den han är. Och det här citatet då som citeras här i begynnelsen la du här i jordens grund och så vidare. Det är hämtat från psalm 102. Och det är helt otvetydigt att i psalm 102 så är det den allsmäktige guden som beskrivs. Och det börjar, det sammanhanget börjar med att två gånger nämna det heliga namnet Javé, jag är den jag är. Och det står där i vers 22, Herrens namn ska förkunnas i Sion och hans lov i Jerusalem, när folk och riken samlas för att tjäna Herren. Och Herren står med versaler, alltså Jehovas namn ska förkunnas i Sion och hans lov i Jerusalem, när folk och riken samlas för att tjäna Jehova. Så att det är alltså, när man har kommit så långt i läsningen, så är det bortom alla tvivel att den som omtalas i psalm 102 är Gud själv. Och texten fortsätter med att beskriva Gud själv på detta sätt. För länge sedan la du jordens grund. Himlarna är dina händers verk. De ska gå under, men du ska bestå. De ska alla nötas ut som kläder, men du ska byta ut dem som en mantel och de försvinner. Men du är densamme och dina år har inget slut. Dessa ord används alltså om Gud i Gamla testamentet. Så beskrivs han. Lägg märke till att det är alltså exakt samma ord. Ett direkt citat som används om Gamla testamentets Gud, som nu tillskrivs sonen Jesus Kristus. Vi har bara en slutsats att dra. Han är Gud som har blivit människa ibland oss för vår skull. Det sista stoppet i vår predikan idag blir änglahållplatsen. Först var det namnet han har ärvt för högre. Sen var det han låter den först för det träda in. Sen var det om sonen säger han. Och nu kommer det sista. Är inte änglarna andar i Guds tjänst utsända för att hjälpa dem som ska ärva frälsningen? Även om denna vers skulle jag vilja att pastor Fjellstedt fick uttala sig. Han skriver nämligen så här, citat. Änglarna kallas tjänare i vers 7 och tjänsteandar som efter Herrens vilja tjänar dem som ska ärva saligheten. Änglarna betjänar dessa inte endast efter utan också före deras omvändelse och deltar i innerlig kärlek i människosläktets frälsning. Det blir ju stor glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig. Som tjänare lyder de den upphöjde Kristus som regerar på Guds högra sida. Och han är därför herre och konung över dem alla. Det här är helt fantastiskt. Utsända av Kristus så finns det änglar som opererar för att föra människor till en position där de kan höra evangelium och bli frälsta. Och för att vaka över de troendes liv. Vi ska inte gå upp i syner av änglarnas tillbedjan, men vi ska vara stilla medvetna om att Gud har förlöst resurser. Hemlighetsfullt och märkligt kan tyckas, men ändå en underbar sanning. Slutligen, vad betyder då allt detta för oss idag? Jag skulle vilja hålla upp fyra vägskyltar nu när vi har gjort, när vi har stannat vid fyra hållplatser. För på den första skylten så står det: vi får möjlighet att pröva om vi av hjärtat är i den sanna tron, vilken innebär tro på den treenige guden och den fullhet av Guds gemenskap som detta innebär. När vi ser Jesus beskrivas som Gud, när vi hör om Fader, Son och Helig Ande, då får vi pröva våra hjärtan om vi verkligen tror på detta. Att vi har fullödig gemenskap med Gud i hans fullhet, så långt som han låter sig sökas och finnas. På den andra skylten står det: vi blir påminda om evangeliets enkelhet. Allt vi behöver finns i Kristus Jesus. Han är koncentratet av vad allt Gud vill visa, säga och göra för vår frälsning. På den tredje skylten står det: vi rustas med eld mot de falska lärorna som florerar också här i Strängnäs. Inte minst vakttornets fruktansvärda hädelser mot Jesu person och verk. För det fjärde så står det på den fjärde skylten: vi blir påminda om Jesu upphöjdhet i den andliga världen och änglarnas lydnad och tillbedjan inför honom, för att vi ska agera likadant. Hur då? Vara hängivna i tillbedjan och lydiga i etik och tjänst inför vår och änglarnas Herre Jesus Kristus. Ära var hans underbara namn. Må han föra in detta och bevara detta budskap i allas våra hjärtan. Amen.